I sommar. Det är sommar, det är det. I sommar så är det 19 år sedan som jag ordinerades till pastor. Och innan det är ungefär 5-6 år hade jag predikat och varit i tjänst på olika sätt. Så det är liksom 25-årsjubileum som jag har varit i tjänst för Jesus, för Guds rike, för församlingen på det här sättet. Och det håller, kan jag säga. Det håller att leva för Jesus och det håller att vara tjänst för honom. Det är fantastiskt. Jag vet att jag har många som ordineras med mig som inte är pastorer längre och sådär. Men fick jag träffa dem ska jag vilja uppmuntra dem att fortsätta. Hålla ut genom tuffa tider. Det finns lätta tider, det finns fridfulla tider, det finns tider av strid och kamp. Men Jesus är nådefull och det håller. Det är gott. Och en av mina första gånger jag var på en estrad och predikade som nyordinerad pastor så hade jag... Så satt en farbror på läktaren. Det här är Vänersborgs missionskyrka, ganska formell kyrka. Det var min första tjänst. Och han satt på läktaren alltid. Han var 90 år gammal. Han är i himlen nu. Och efteråt så kom han till mig, som en del gör efter en gudstjänst, och säger: man kan inte ha vita skor på estraden, sa han. Det får man inte ha. Jag vet att jag har köpt nya vita skor. En del tittar på de här och de lyser. Men man får inte ha det, sa han. Och då frågar jag: varför då? Och då sa han: jag vet inte, sa han. Och sen gick han och fika. Så här kan det vara. Och det spelar ingen roll vilka skor ni har. Men för vi vandrar i Kristi segertåg. Vi har firat påsk. Och i det tåget så har vi seger över synd, över död och över Satan, har jag predikat tidigare. Och vi hade påsk förra veckan. Och nu tänker jag att vi fortsätter med påsken. Så jag ska predika från ett evangelium. Matteus 28 kan ni slå upp. Och det handlar idag, det blir lite textutläggande, men det blir också, jag ska tala om bevis för Jesus uppståndelse helt enkelt. Rent konkreta bevis som ni ska ha med i bakfickan när ni träffar människor som kommer att säga till er så här: döda kan ju inte uppstå. Hur kan du tro på något sånt konstigt? Och det håller en del av er här också med om. Döda uppstår ju inte. Är man död så är man död, då är det liksom över. Men vi tror på en Gud som... eller människa som heter Jesus, som vandrar här på jorden, som dog och som är uppstånden. Så vi ber en bön först och sen läser vi texten. Tack Jesus, tack Herre för att vi får leva i påskens tid. I påskens vittnen har vi hört om. Vi har hört att människor faktiskt såg dig uppstånden, och det bygger tro i våra liv, Herre. Tack att du är trofast mot oss. Tack att korset och påsken är liksom en nådens handling från dig, Herre. Du kom till oss, inte för att vi förtjänade det, utan vi förtjänade faktiskt död. Men du kom till oss och gav oss liv, Herre. Tog vårt straff på dig, Herre. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag ber Herre, när vi läser ordet, att du öppnar det för oss och får, liksom, att vi får goda argument för den tro som vi äger, Herre. Jesu namn ber vi. Amen. Matteus 28. Där möter vi några kvinnor vid graven. Efter sabbaten, jag läser från vers 1. Efter sabbaten i gryningen den första veckodagen gick Maria från Magdala och den andra Maria för att besöka graven. Och se, då blev det en stor jordbävning, till en Herrens ängel steg ner från himlen. Han gick fram och rullade bort stenen och satte sig på den. Hans utseende var som blixten och hans kläder var vita som snö. Vakterna skakade av skräck för honom och blev som döda. Ängeln sa till kvinnorna: var inte förskräckta. Jag vet att ni söker Jesus den korsfäste. Han är inte här, han har uppstått, så som han har sagt. Kom och se platsen där han låg. Och gå genast och säg till hans lärjungar att han har uppstått från de döda. Och se, han går för er till Galileen. Där kommer ni att få se honom. Jag har nu sagt er detta. Med den här texten som utgångspunkt så talar vi om argument, som jag sa. Jag har fyra stycken som kommer. Argument, goda argument, historiska argument. Källor som bekräftar dessa argument på att faktiskt Jesus är uppstånden och lever. Men det är två kvinnor som är på väg till graven för att ta hand om Jesu döda kropp. Så som man gjorde i judisk sed och bruk. De hade inte hunnit göra det för sabbaten skulle firas. Och så kommer de fram till graven och har i andra texter står att de funderar över hur ska vi flytta stenen. De var oroliga för det, hur ska det gå till. Och när de kommer fram så blixtrar det till, en ängel kommer, rullar bort stenen, sätter sig på stenen och så börjar han prata med kvinnorna. Jag läste den här texten i veckan och funderade på den. Det första jag började tänka på, Jesus behöver ju ingen ängel för att öppna graven. Ibland kan man tro liksom att han är där inne och knackar på, hjälp, släpp ut mig, jag behöver komma ut. Varför måste då stenen rullas bort? Vad är det för vits med att graven öppnas överhuvudtaget? Jesus var redan på väg till Galileen, sa ängeln. Han var redan där borta därifrån. Han hade redan uppstått, redan lämnat. Varför måste då stenen rullas bort och ängeln ta honom? Det är inte för Jesus skull. Han var inte fastlåst. Han kunde gå genom stängda dörrar, stod det. Till sina lärjungar efter sin uppståndelse och säga, frid ge er. Det är ju för kvinnornas skull såklart. Det är för vår skull. Stenen rullas bort så kvinnan kan gå in och se, han är inte där, han är uppstånden, han lever. Det är för vår skull som stenen rullas bort och ängeln talar, för att vi ska se och få bevis på att han är uppstånden. Det han har talat om kan vi faktiskt se med egna ögon. Graven är tom, han är uppstånden. Hela vår tro bygger på denna världsavgörande händelse att han är uppstånden. Vår tro bygger egentligen inte på att Bibeln säger det. Häng med mig nu. Jag tror att utan vår tro bygger på att det faktiskt är sant, att det har hänt, att han är uppstånden från de döda och lever, och sen har någon nedtecknat det så vi kan läsa det 2000 år senare och komma till tro på honom som har uppstått. Det bygger på att det är sant. Det finns en del teologer som liksom, om vi skulle hitta Jesu ben så det gör inte så mycket för mig. För mig i det här livet med Jesus, det är alltså att han var död och kroppen var där fortfarande. För mig är livet med Jesus här och nu och det är gott. Men för vissa av oss så är det viktigt att det faktiskt är historiskt sant och riktigt att han faktiskt vandrade här på jorden, en person som heter Jesus som dog, som uppstod och som bevisat är uppstånden. Därför vill jag ta de här argumenten med er. Och för vissa andra också. Om ni argumenterar med en sekulariserad svensk så behöver du ändå kunna säga några saker. Och det är därför vi har den här bibelskolan också med André lite senare. Det är också bevis på att Bibeln är trovärdig och sann och saker som har skett. Så därför ska ni vara med klockan ett också. Men jag kör påsken nu. Och André skulle säkert kunna göra det här också lika bra. För jag kör alla på de här klassiska argumenten. Det finns många. Paulus säger så här i Korintherbrevet. Om Jesus inte är uppstånden så är vår predikan meningslös. Ja, vår tro är meningslös. Så är han inte uppstånden så är det meningslöst att du sitter här idag. Då hade du kunnat varit ute och klippt gräset och sitta och sola och druckit kaffe. Kan du göra det då senare? Men alltså, det hade varit helt meningslöst att ens ha de här samlingarna om man inte är uppstånden. Det är inte bara liksom en god lärare vi följer. Utan det är en person som var död för våra synders skull enligt skrifterna och som är uppstånden. Fyra argument. Det första är helt enkelt han dog. Det andra är graven är tom. Jag ska gå igenom det här. Det tredje är den tidiga kristna kyrkans bekännelse. Det fjärde är ögonvittnen berättar. De fyra ska vi gå igenom. Han dog. En skeptiker skulle säga och mena att döda kan inte uppstå som jag inledde. Därför var Jesus aldrig död. Bra argument. Om döda inte kan uppstå så var Jesus aldrig död. Det måste vara något annat som hände i den här händelsen. Det finns någonting definitivt med döden. Är man död så är man död. Och eftersom att man inte kan uppstå från de döda så kan inte Jesus ha varit död. De flesta forskare, ska jag säga. Flesta historiker, de flesta som ägnar sig, vare sig de är kristna eller inte. Vare sig de tror på Jesus som Guds son eller inte. Om man är lite seriös så skulle de säga att han var verkligen död. Titta på André hela tiden idag. Är det sant? Det skulle de säga. Han ger tummen upp. Alltså, de flesta som forskar i vad som hände med Jesus skulle säga, jo, död var han i varje fall. Det kan vi slå fast. Även om folk vill logiskt säga, nej, han kan inte vara död för döda kan inte uppstå. Så skulle de flesta säga, jo, han var död. Alltså, när vi läser Bibeln om korsfästelse och allt som hände Jesus så censurerar vi gärna de här berättelserna. I varje fall gör jag det. De blir lite mildare i mitt huvud än att när jag ser korsfästelse och plåga på en film eller något, då är det så liksom, då kommer det till en. Men när man läser det, då blir det liksom, det blir inte så illa, men det var verkligen illa för Jesus. Det är det jag vill säga. Alltså, innan han blev korsfäst så piskas han med 40 minus ett rapp på sin rygg. Alltså med en piska som slet upp hans kropp, blottlade muskler, senor, ben. Han förblöder helt enkelt. Han går med sin kors som han inte orkar bära upp på Golgata. Där spikar man fast honom genom fötter, genom händer. I 6 timmar hänger han där och sakta så kvävs han till döds. När han dör så sticker man ett spjut genom hans sida, mellan revbenen, upp genom hans lungor, in i hans hjärta och ut kommer blod och vatten. Han var död. Om de argumenterar med dig, nej, han var ju aldrig död, det måste vara något annat som hände, så kan man bara slå fast, Jesus var död. Det går inte att överleva det han gick igenom. För det andra, graven var tom. Vi läste ju om kvinnorna. Stenen var bortrullad. De gick in, de såg graven, de såg att den var tom. Då skulle en skeptiker kunna mena att han lades aldrig i graven. Det var ingen som lade dit honom. Och hamnade någon annanstans. En del menar att han, genom historiska argument, att korsfästa blev aldrig begravda. Förstår, om andra, det var många som blev korsfästa på den här tiden, inte bara Jesus. Det var 2 rövare vid hans sida, det var många andra. Romarriket korsfäste människor helt enkelt. Och när man var korsfäst fick man ingen begravning. Men det är inte heller sant. Jag har en bok i mitt kontor som heter The Story of Christianity. Kyrkohistoria. I den boken finns ett foto på ett ben genomborrat av spikar. Det är inte Jesus, det är en som heter, om jag får försvenska det, Johannes. Ungefär samtidigt med Jesus så korsfäst han, och nu har man hittat hans, 1968 hittar man hans ben, hans kvarlevor, och han vart korsfäst och begravd. Så ja, även korsfästa blev begravda. Andra säger, jo, man ger dem till kråkorna eller man ger dem till hundarna. Men korsfästa kunde begravas, för Jesus blev också begravd. Man vet var man la honom. Det är bra. Josef från Arimatea hade en grav, en rådsherre. Det är bra att det står där, att man vet faktiskt var graven var, vem som ägde graven och placerade Jesus i den graven. Graven förseglades med en sten, den vaktades av romerska vakter. Ändå var den tom. Hur kan den vara tom? Hur kan vi lita på det? Jag vet att jag predikar nu för människor som, ja, men vi tror på det här, varför säger du det här? Jag vill att du ska ha det här med dig. Liksom. När du kommer ut i argumentation med människor så är inte det här självklart. Utan den var tom. Hur kunde den vara tom? Hur kan vi lita på det? Det finns flera anledningar. Jesu fiender höll med om att graven var tom. Vi kan läsa lite senare i vers 28 där. Då står det hur, ja, vi kan, eller i kapitel 28, i nästa stycke. Jesu fiender gjorde så här. Medan de var på väg kom några ur vaktstyrkan in i staden och underrättade översteprästerna om att allt som hade hänt. Dessa samlades med de äldste och beslöt att ge soldaterna en stor summa pengar och sa, säg att hans lärjungar kom på natten och rövade bort honom medan vi sov. De började lägga fram logiska argument för varför han var borta ur graven, varför graven var tom. Alltså hans fiender trodde också att graven var tom. Istället hittade de på en lögn, för det kunde inte vara att det var lärjungarna som stal kroppen. Så både lärjungar och motståndare medger graven är tom. Och så försöker motståndarna hitta på logiska förklaringar varför. Så frågan är inte om den var tom, utan hur. Så funderar man på det här. Vilka är de misstänkta för att röva kroppen eller ta bort kroppen? Romarna, de ville ju döda Jesus. Judarna, de ville att Jesus skulle fortsätta vara död. Lärjungarna, de var verkligen motiverade eller hade mod till att faktiskt röva bort kroppen. De var rädda, stod det, utspridda efter hans död. Alltså enda möjligheten är att den är tom därför att Jesus faktiskt uppstod från de döda. Det finns inga andra liksom bevis eller logik kring detta. Det tredje. Den tidiga kyrkans bekännelse. Det här är en viktig bevis för mig. Direkt efter att Jesus dog så hade de tidiga kristna en bekännelse, en muntlig som senare blev skriftlig, att Jesus dog för våra synder enligt skrifterna och uppstod. Direkt efter händelsen. En del säger att det här är en myt eller legend. Jag vet inte om ni har ägnat er om myter och legender. En myt eller en legend, den liksom blir ju till genom flera generationer och flera hundra år. Vi har en hjälte i ett krig och så berättar man om den här hjälten. Och så går generation efter generation. Och sen efter 200-300 år så har den här hjälten i kriget blivit en legend. Och det är mycket bättre än vad det egentligen var. Men i Jesu fall så har det inte pågått 200-300 år av berättande om den här berättelsen. Direkt efter att Jesus dött och uppstått så börjar den kristna kyrkan ha en trosbekännelse. Inte den apostoliska som vi bekänner. De har en trosbekännelse. Och det är ett tecken på att de faktiskt trodde på att han var uppstånden och levde. Det var ingen myt, det var ingen legend, det var inget som hade hittat på detta. Det hade inte pågått under flera hundra år, utan direkt efteråt. Den tidiga trosbekännelsens bekännelse kan vi läsa i första Korintherbrevet 15. Det här är skrivet 20-25 år efter Jesu död. Då står det så här. Den kommer här. Jag förde vidare till det allra viktigaste. Och jag själv har tagit emot. Och så säger han. Och det här var bekännelsen som han har tagit emot efter han kom till tro. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Och att han visade sig för Kefas som är Petrus och sedan för de 12. Därefter visade han sig för mer än 500 bröder på samma gång. De flesta av dem lever än, även om några har insomnat. Sedan visade han sig för Jakob och därefter för alla apostlar. Men de första orden i vers 3, det var den tidiga kyrkans bekännelse. Att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Att han blev begravd och att han uppstod på tredje dagen enligt skrifterna. Det verkar som man påminner om det han redan har sagt när han har varit där tidigare. Så skriver han brev till dem. Så vill de att kom ihåg det här. Det här är vad vi bekänner, vad vi tror. Skulle jag kunna stanna där? Så bara, ja, det här räcker för mig. Det här är liksom material som är dokumenterat. En källa som finns som väger tungt för mig som bevis. Men bevisen sträcker sig längre än det. I Paulus liv så vet vi att Paulus, han var Saulus från Tarsus. Han förföljde den tidiga kristna. Han möter, kanske något år efter Jesu uppståndelse, jag vet inte när i tid. Så möter han Jesus, den uppståndne, på vägen till Damaskus. Han faller av sin häst, han förs till Damaskus. Och där kommer en lärjunge, Ananias, och ber för honom. Och redan där, något år efter, så får han höra, vad är det vi bekänner? Vem är den här Jesus som jag mött? Ja, han är herre, han var död men han lever. Där får Paulus till sig det som han sen skriver ner. Det är väl liksom bara något år efteråt så vet han om. Och fick han det inte där så får han det 3 år senare när han är tillsammans med lärjungarna i Jerusalem och möter Kefas och Petrus som vi läste om här. De sitter väl och resonerar. Vad är det ni bekänner, den kristna kyrkan? Alltså det här är historiska händelser som sker. Människor möts och diskuterar. Vad är det som har hänt? Och så berättar man och så dokumenterar man ner det. Så finns det liksom en bekännelse i den tidiga kristna kyrkan. Poängen är, det finns inget långt tidsgap, det är det jag försöker visa på, mellan hans död och någon form av legend om Jesus. I ryska, det säger man i varje fall i alfakursen, jag vet inte om det är sant, men i ryska gamla ord, liksom i ryska, vad heter det, som inte finns längre, typ Wikipedia, men i bokform. Uppslagsverk, tack, där kom det i mitt eget huvud. I varje fall, i sådana gamla böcker, så i ryska böcker står att Jesus var en mytologisk figur. Det är kommunismen som har sagt det liksom. Alltså han är en myt, en legend, han har inte funnits. Men vi tror inte det. Det är ingen legend, för den tidiga kyrkan var så tidiga med att bekänna det som hade hänt och visste att det var sant. Du vet, det här gick lika snabbt, nästan lika snabbt som en nyhetsrubrik. Nästan, inte riktigt. Men så fort gick det att det spred sig genom kyrkan ut i världen att Jesus var död men han är uppstånden. Det bara spred sig. En berättelse. Därför att den är historisk sann, skulle jag säga. Fjärde. Är ni med mig? Ja, det är bra. Det var några med. Ögonvittnen. Jättebra argument. Fantastiskt. Det finns historiska bevis. Och så finns det ögonvittnen. Under 40 dagar visade sig Jesus för människor. För lärjungar, för kvinnor, för män, för olika individer. För många människor samtidigt. Vi läste 500. Han talade med dem. Han tog på dem, jag tänker att han kramade om dem. De åt tillsammans. Han var fysiskt närvarande under 40 dagar. Det är den tid vi är i nu. Mellan påsk och Kristi himmelfärd. Flera hundra ögonvittnen. Och inte bara det, flera källor finns det. Som har skrivit ner det de har sett och hört. Flera källor, massa ögonvittnen som berättar samma sak. Vi har trosbekännelsen som jag nu läste upp ifrån Paulus skrifter. Vi har apostlagärningar, en källa till att han var uppstånden. Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Jag vet att jag är inom Bibeln nu. Det finns utom bibliska också. Som berättar om Jesus i varje fall. Lärjungar som skriver ner vad de har sett och hört. Det finns också lärjungar till lärjungarna som har skrivit ner brev. Johannes hade en lärjunge som heter Polycarpus. Han skrev ner brev. Det han hörde Johannes berätta om vad han hade varit med om med Jesus. Det är liksom nära i tid. Clemens, en annan lärjunge till Petrus, skriver ner vad Petrus var med om och berättat. De breven finns att läsa. Lärjungar till lärjungar, det finns dokument, det finns källor till att detta faktiskt har hänt historiskt i vår värld. Dessa ögonvittnen spreds ut. De var tysta och rädda i början. Och sen när Jesus hade dött, så var de tysta, rädda och oroliga. Det står så i Markus avslutning. De sa inget till något därför att de var rädda, står det. Sen kommer missionsbefallningen. Det är liksom slutord i Markus. Ganska bra slutord. För sen vet vi vad som händer. Sen blir de fyllda av helig ande och så går de ut och berättar frimodigt om att Jesus som var död, han uppstånden och han lever. Precis det han hade sagt, precis det han lovat, det har skett. Det liksom bekräftar den Jesus var. Ett anspråk på att Jesus var Gud. Ögonvittnen skriver ner. Och det är bevis för oss idag. Som avslutning, jag kan berätta för dig många fler bevis. Och det finns alla möjliga. Men några som en del börjar, som jag har hört mer nyligen, det är säkert gammalt också, men som jag själv har hört nyligen, det är alla dessa pinsamma detaljer som är nedskrivna i Bibeln. Om man skulle dra ihop en lögn så drar man inte en massa liksom generande texter. Och bland annat en sån pinsam generande text är ju att det är kvinnorna som möter Jesus. Tycker inte vi idag, hoppas jag, för då har du problem. Alltså vi har inga problem med att det är kvinnor som är ögonvittnen, men den tiden hade problem med att det var just kvinnor. Alla evangelier beskriver att det var kvinnor som såg den uppståndne Jesus först. Kvinnor var inte trovärdiga i ett vittnesbörd. Så om det inte var sant så skulle man hitta på en bättre historia om man ville få ut det. Nu kan det inte vara lögn. Det är kvinnorna som ser Jesus uppstånden. Det finns många andra berättelser som du berättade i början här om Petrus. Varför tar han med dem för? Hur han förnekar. Pinsamt. Ska ju inte vara med där. Är det någon här som har ljugit för att verka lite bättre än vad man är? 1, 2, 3, 4. Alltså alla andra har precis gjort det. Om ni inte är med om det. Alltså man drar ju alltid till. Igår cyklade jag 10 mil, sa jag till min fru. Men det var faktiskt bara 96. Vad blir det? 96 kilometer. Man drar till lite till. Sådär. När man har gjort något. Och så hittar man på, så skarvar man och så blir det lite bättre. Och så tänker man ju, om man nu ska ha en berättelse som andra människor ska tro på, så borde man ju skriva ner den lite mera. Lägga till lite bättre stories. Inte sådana pinsamma berättelser som att kvinnorna är vid graven. De som ingen såg som liksom trovärdiga i sitt vittnesbörd. På den tiden. Det står i Matteus i slutet där. Vi kan läsa där också. De 11 lärjungarna begav sig, nu är jag i slutet vid missionsbefallningen. De 11 lärjungarna begav sig till det berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. När de såg honom tillbad de honom. Judarna skulle aldrig tillbe en människa. Förstår ni? De skulle aldrig böja sig för en människa. Det kunde romare göra så här, men inte judar. De tillber Gud. Men de böjde sig ner på knä för honom. Och så står det, men andra tvivlade. Det är ju pinsamt också. Eller hur är det möjligt ens? Han står där framför dem på berget på Galileen. Han har visat sig för dem i 40 dagar. Och de faller ner och tillber honom som den herre som han är. Och så finns det andra tvivlade. Står det. Men så är det. Jag kan berätta om alla dessa bevis för er. Jag kan berätta för dem för människor i Alunda. I vårt land. Och så kan man, är det inte, så drabbas en del ändå av tvivel. Det här kan inte vara sant. Även om bevisen verkar peka åt det hållet så kan det inte vara sant. Det är många som tvivlar. Och så kan det vara i våra liv med. Du tvivlar kanske inte på att Jesus är uppstånden, men du tvivlar på vad kan han göra i mitt liv idag. Finns denna uppståndelsekraft verksam för mig? I min dåliga hälsa, i min kropp, i min ande, i min själ, i mitt sinne. Är det faktiskt möjligt att samma kraft som uppväckte Jesus från de döda är verksam i oss som det står? Det står så i Efesierbrevet. Vi tvivlar. Fastän vi får bevisen framför oss. Han var död men han lever. Han finns för oss. Och så börjar man tvivla ändå. Nej, inte för mig kanske. Vi går tillbaka till texten. Ursprungstexten. Graven öppnades inte för att Jesus skulle komma ut. Kom ihåg det. Han var fri. Han var Guds son. Han var uppstånden. Han var Gud. Den öppnades för att du och jag ska komma in. Och in i graven och se, den är tom, han är uppstånden. Men inte stanna där, utan gå genom graven in i himlen. Öppnar vägen till Gud. Öppnar vägen till en relation med honom nu. Öppnar vägen till honom efter detta liv. Öppnar vägen till himlen. Det är därför du ska se. Det är tomt och du har bevis på att det är tomt. Du har bevis på att det är sant. Och därför håller det att följa honom, leva för honom. Det räcker inte alltid. Jag märkte att bevis inte alltid räcker. Man måste också till en ingrediens till för en människa. Och det är Guds ande. Det är Guds ande, står det i Bibeln. Johannes evangeliet. Som överbevisar världen om synd, dom och rättfärdighet. Alltså någonting, även om man lägger fram alla bevis, så är det Guds ande som manar människor att förstå, jag har synd i mitt liv. Jag behöver få förlåtelse för synden. Jag behöver ta emot Jesus för att bli frälst. För att slippa död och straff och få uppleva ett rättfärdigt liv med honom. Det är Guds ande som gör det. Så alla bevis och Bibeln och allting, det är jättebra. De ska du ha argumenten och argumenterar. Men sen är det Guds ande som drar människors hjärta. När man är redo, ska jag säga till och med. Jag har försökt att i förtid föda människor. Det går inte. Ja, det går ju. Förlåt, det går ju faktiskt. Men det är inte så bra. Det är inte så lämpligt. Det sitter barnmorskor här. Jag kan inte titta på vad som helst. Man kan ju faktiskt sätta igång förlossningar. Men det är inte bra. Om en människa ska födas på nytt och ta emot Jesus, så är det när Guds ande manar och drar den människan, ska jag säga. Att i förtid försöka få någon att omvända sig, det funkar sällan. Det blir inte bestående. När Guds ande drar, manar, så kan man lägga fram alla de här bevisen. Så är det Guds ande som drar den människan till sig, så att man kan bli frälst. Men allt detta att bli frälst, en gåva, ett rättfärdigt liv, det beror på en historisk händelse, att Jesus, Guds son, dog, uppstod. Att han lever idag. Amen. Tack Jesus. Tack Herre. Tack för ditt ord Herre. Tack att det är sant. Tack att vi har sanningen Herre. Tack att vi äger den. Tack att vi liksom har fått den givet till oss Herre. Tack Jesus. Tack för påsken Herre. Tack för din död. Tack för din uppståndelse. Tack att du faktiskt dog för våra synders skull. Tack att graven är tom, du är uppstånden för att ge oss liv, Herre. Tack för den tidiga kyrkan som var frimodiga, som vågade bekänna det de hade sett och hört, Herre. Tack för ögonvittnen som lämnar efter sig skildringar som vi kan stå på idag, Herre. Tack Jesus. Jag ber att vi ska lämna ett sånt arv. Våra församling, våra egna liv ska lämna såna arv efter oss. Att vi har sett dig, vi har hört dig, vi har manats att följa dig, och det är sant. Det är på riktigt, Herre. Tack Jesus att du också räcker till för var och en här idag, Herre. Nu ser Jesus den som tvivlar, den som inte kan tro just nu på att undret kan ske, helandet kan ske, Herre. Vi ber om helande i våra kroppar, i våran själ, Herre. I våra sinnen, Herre. Tack Jesus, om helande i Jesu namn. Tack att det finns upprättelse och ny chans med dig, Herre. Tack Jesus för att du är här. I Jesu ditt namn. Amen. Lovsångsteam, varsågoda. Vi avslutar som vi alltid gör med en stund av bön, tillbedjan, förbön. Det finns ett gammalt nattvardsbord där nere.